Det är måndagen den 24 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Ni hörde det, det är måndag igen och därmed dags för en ny poddvecka. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Kina, där det blivit dags att uppdatera sig efter att kommunistpartiet har haft kongress och den gick av stapeln förra veckan. Hur ser det kinesiska ledarskapet ut just nu? Vad vill det och hur påverkar det Kina och resten av världen? Se där några nätta frågor att ta sig an. Med mig för att i alla fall få en början till svar har jag bjudit in två gäster som kan mycket om Kina. Jojje Olsson och Ola Wong. Varmt välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Jojje, du är journalist och författare och driver sidan Kina Media. Du är bosatt i Taiwan och där är du just nu, vad jag förstått.
Ja, det stämmer bra.
Ola, du är också journalist, dessutom författare och Kina-kännare, tidigare korrespondent för Svenskan faktiskt, numera kulturredaktör på Kvartal.
Tackar.
Jag tänkte börja med dig, Ola. Kommunistpartiet har ju en kongress vart femte år. Varför är det en viktig händelse? Varför ska vi i omvärlden bry oss om vad som sker där?
Ja, det är ju då man byter ut större delen av ledningen. Alltså, vad säger politbyrån, ständiga utskott, politbyrån får nya medlemmar, centralkommittén får nya medlemmar och så vidare. Och partiledaren, det var ju frågan nu om Xi Jinping skulle få fortsätta. Och det fick han ju som generalsekreterare och så vidare. Så det är klart att det är ju den stora händelsen i den kinesiska politiken. Och det är ju också då partiets ledare berättar vad de tycker har skett som är viktigt de senaste fem åren och tidigare och hur de tänker sig i framtiden. Så det är en viktig plats för politiska signaler och maktpolitik.
Jojje, vill du lägga till någonting där just om partikongressens roll? Eller var det fullödigt svarat av Ola, tycker du?
Ja, kongressen är också viktig för partiet. Man vill visa upp sin makt och sin kontinuitet om man säger att det är den 20:e partikongressen och man visar upp en enad fasad inför såväl omvärlden och den egna publiken. Det är viktigt dock att förstå att under kongressen tas ju nästan inga beslut alls av större vikt. De har redan tagits då i förtid. Bakom stängda dörrar genom olika slags förhandlingar och kohandel mellan partiets fraktioner. Men ändå är det viktigt för oss som bevakar Kina eftersom trots att den här kongressen är ganska icke-transparent så är den ändå det tydligaste evenemanget där vi kan använda oss av kremlologi då för att leta efter politiska signaler och titta närmare på det nya ledarskapet då som presenteras. Mm.
Ja, för det var faktiskt min första fråga, eller nästa fråga. Det här är ju då delvis ett spel för gallerierna. Hur mycket tycker ni som Kina känner att hur mycket så att säga kan man tolka tecken och vilken möjlighet finns det för inblick och hur mycket är det bara att vi får se det partiet själva vill att vi ska se? Vad säger du, Ola?
Partiledaren håller ju ett långt tal där som är fullt av ganska konkreta saker också. Så jag menar, det är inte bara tomhet så att säga. Och man ser ju vilka som blir tillsatta och så vidare. Så det är klart att det finns en hel del som är konkret naturligtvis på det här. Och man ser också och sen så finns det ju en intressant kremlologi där man jämför med vad partiledaren sa för fem år sedan i sitt långa tal och jämfört med vad man säger nu och vad som har tillkommit och vad som har försvunnit. Jag liknade i en artikel vid en partiet vill gärna framstå som en lugn plats i tillvaro som en ko som idisslar på en äng och så ska man titta på vad hade partiledaren i sin mun för fem år sedan och vad har nu och vad har åkt ut i andra änden av djuret och om det tillkom något nytt hamstrå.
Vi ska ta och skärskåda den kon lite närmare. Jag läste en text du skrev på Kina Media inför partikongressen. Du sa att det var två stora saker som du tyckte var särskilt viktiga att hålla koll på. Den första gällde partiets arbetsrapport. Det är då jättedokument som både ser tillbaka på de senaste fem åren och tittar även framåt. Och det andra gällde personfrågor som vi ska återkomma till. Men om vi börjar med den här rapporten som då partiet har skrivit. Vad är det för någonting och vilka svar fick vi den här gången från den? Om det går att sammanfatta något.
Det är ju en sån arbetsrapport då som sammanfattar de gångna fem åren och ska sätta då den politiska riktningen för de kommande fem åren. Och precis som Ola sa här så är det intressant att titta på vilka ord som används och i vilken utsträckning. Om man tittar på den här arbetsrapporten från i år då, då kan man se att nationell säkerhet och säkerhetspolitiska termer var mycket mer vanliga än vad de var för 5 år sedan. Och istället så har då ord som reform och innovation och demokrati inte riktigt fått samma plats som tidigare. Och det i sig då är ju ett tecken på att Xi Jinping kommer ju sannolikt då att använda säkerhetspolitik för att legitimera sin maktställning. Att han då är den enda som kan skydda Kinas befolkning från inhemska och utländska hot snarare än att det handlar om ekonomisk tillväxt. Framförallt då som det gjorde tidigare. Och det är klart att i den här arbetsrapporten så just i år så var det ju många som exempelvis då höll utkik efter den här nolltoleransen mot covid-19. Kommer vi få se ett slut på den snart? Det är ju Xi Jinpings egen personliga signaturpolitik. Men det blev ju ganska klart då när han i den här arbetsrapporten hyllade nolltoleransen och säger att ja, men Kina har fått beröm och beundran världen över för sin hantering av covid. Och det är en signal i sig då på att den här nolltoleransen kommer fortsätta. En annan intressant sak var ju att han pratade om en slags ny stor kamp som behövs för att omstrukturera partiet. Det sades då att ja, trots alla varningar så kvarstår extravagans och hedonism inom partileden. Och det är också ett tecken på att den här antikorruptionskampanjen då som Xi Jinping har använt för att dels rensa ut sina politiska meningsmotståndare, den kommer då sannolikt att fortsätta. Så det gäller alltså att rätta in sig i leden, gav den här rapporten vid handen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mm. Det var väl en utmärkt sammanfattning. Det var mycket där på gång. Om vi börjar med det här med att man blir ett ökat säkerhetspolitiskt fokus och att man går bort lite från ekonomiska reformer. Ola, var det också någonting du har läst in i den här rapporten och vad finns att säga? Kan du utveckla det området lite?
Ja, man kombinerar, alltså ekonomisk tillväxt är fortfarande prioriterat naturligtvis, men man kombinerar det med säkerhetstänkande och man applicerar säkerhetstänkande på ja, det mesta av tillvarons dimensioner. Ideologisk säkerhet, nationell säkerhet. Och man säger också att man ska bli mer aktiv i omvärlden för att säkra sina intressen och skydda kinesiska intressen. Vilket kanske man kan tolka som att det kommer bli mer aktiv. Alltså den kinesiska säkerhetsapparaten kommer bli mer aktiv i bland annat Europa. På olika sätt kan man nog tänka sig. Sen tycker jag att det intressanta i rapporten från Xi var den enorma vikt han lägger vid ideologi och moral. Han återkommer ju till det hela tiden i talet, att hur han ser partiet som en moralisk, alltså en bärare av hög moral som partiet tolkar det då. Och hur de ser marxismen, att marxismen fungerar och att marxismen är vår ledande ideologi. Han avslutat hela talet med en uppmaning till ungdomen att vara goda socialister. Så det är stark ideologi som vi har vant oss vid under Xi Jinping. Att ideologin är verkligen där han trivs bäst.
Mm. Skulle man kunna säga, Ola, att ideologin i då formen av marxism, den kinesiska varianten av marxism, att den har återkommit under Xis tid på ett sätt som den inte har gjort tidigare, eller... Kan man säga någonting om det?
Alltså den här utvecklingen som vi har sett under Xi, den var på gång redan under Hu Jintaos sista år. Men den har ju blivit mycket starkare under Xi. Och vad som framförallt har skett under Xi är ju att han avskaffade modellen med kollektivt ledarskap som var under Hu Jintao. Och han har gått tillbaka till att centrera makten till sig själv i en leninistisk tradition. Och att han betonar... Att han, alltså innan så hade ju partiet, de hade de tre representativa från Jiang Zemins tid, alltså en ideologisk tankegod som släpper in kapitalister i partiet. Det vänder sig emot helt tydligt. Han säger att kommunistpartiet är ett socialistparti och han säger arbetare och bönder, men han nämner ju inte näringsliv där alls, för vilka partiet representerar.
Jojje, vill du tillägga någonting när det gäller just ideologin, hur den syntes och vilka uttryck den, vilka uttryck den fick under kongressen?
Jo, men det är någonting som hänger samman med det här att Xi Jinping vill dels då centralisera makten kring sig själv. Sedan tidigare så är ju Xi Jinpings tänkande inskrivet i partikonstitutionen, och den som då inte är ideologiskt lydig då, så att säga, av bland tjänstemän såväl lågt som högt stående, de riskerar ju då att råka ut för den här så kallade korruptionskampanjen, antikorruptionskampanjen. Sedan den här startade 2012 så har 4,7 miljoner kinesiska tjänstemän straffats, och det är en ganska stor, ganska stort tal även för Kina. Nu fortsätter man då att stärka den här ideologiska biten som är ett led i att om du inte lyssnar på Xi Jinping ideologiskt så riskerar du också att råka ut för partiets disciplinkommission.
Ola, en annan sak som Joy nämnde här, det var ju då att nolltoleransen när det gäller pandemihanteringen var någonting som lyftes fram. Vill du lägga till någonting där? Är det så att säga att Xi Jinpings personliga politik vi sett där, att det bär hans märke att hur man har agerat mot pandemin just?
Ja, han är verkligen kopplad det till sin person också. Han säger att det är ett folkkrig, alltså en gammal maoistisk term där hela folket mobiliseras. Och att han betonar det, det märks också i personalpolitik där Li Qiang blev tvåa i politbyråns ständiga utskott, vilket betyder efter honom själv då, vilket kan man ana att det kan betyda att han kanske blir premiärminister också. Och Li Qiang var ju den som Shanghais partisekreterare som ledde den här enorma nedstängningen av Shanghai i 2 månader som lamslog ekonomin i stort sett, alltså, och som var enormt impopulär bland befolkningen och ett misslyckande får man väl säga till stora delar i och med att den hade så stora effekter. Att Xi Jinping ändå så väljer att betona honom visar väl kanske att han lägger större vikt vid lojalitet till hans ideologi än till praktisk politik, vad politiken genomför. Och det har väl också sett att något som särdrag för Xi Jinping är att om den tidigare politiken, reformpolitiken under den första reformledaren Deng Xiaoping, alltså den tidigare generationen, att den handlade mycket om att man skulle tillåta lokala initiativ, att man tillät lokala initiativ med att experimentera med att få fram ekonomiska modeller. Så Xi Jinping, han centraliserar och han vill att alla ska följa hans tankar exakt. Och det gjorde Li Qiang och han har blivit befordrad. Så det är ju en ganska stark signal till resten av systemet. Oavsett om politiken i sig ledde till ett jättestort misslyckande. Mm.
Jojje, det kanske lite bispår, men jag tyckte ändå det intressant. Det här med covid och framtiden, här, är det tänkt att det här ska fortsätta? Ifall covid dyker upp igen, ska man fortsätta med de här jättelika nedstängningarna som vi senast såg nu i somras i Shanghai? Är det liksom den vägen som det är tänkt att man ska gå helt enkelt?
Där har man ju utifrån sett letat efter tecken hela tiden då, att när kan det här nolltoleransen mot covid-19 komma att avslutas? Så tidigare år så hade vi ju vinter-OS i Peking, och då sa man att ja, men efter vinter-OS då kommer de att släppa på det här transakt. Och nu har vi då haft partikongressen, och då var det förhoppningar innan partikongressen som sa att ja, men efter partikongressen kommer det bli bättre, för att vi måste se till så att den får hållas då utan att det blir någon slags större spridning. Men vi fick ju höra då tydligt i Xi Jinpings arbetsrapport att covid-19, nolltoleransen, en politik som man kommer hålla fast vid sannolikt långt in på nästa år och kanske ännu längre än det. Och en av de främsta anledningarna till det här är ju att nolltoleransen är Xi Jinpings personliga signaturpolitik. Det är han själv som har drivit den politiken väldigt hårt. Och stundtals så har det kunnat ses i Kina då att om man ifrågasätter nolltoleransen mot covid-19, det är som att utmana Xi Jinping personligen. Och om man tittar på det här nya ledarskapet som har utsetts nu då i politbyråns ständiga utskott, men även i centralkommittén, då är det ju allt mer sannolikt att tjänstemän kommer ifrågasätta nolltoleransen i framtiden, eftersom precis då som Ola just sa så visar Xi Jinping med den här nya utformningen av politbyrån att det som är viktigast är inte hur man, ja, men de politiska bedrifterna, hur man har presterat, utan det som är viktigast för att bli befordrad och stiga i graderna, det är att man har nära band till Xi Jinping och framförallt att man är lojal med Xi Jinping. Så det här kommer fortsätta så länge som Xi Jinping då själv anser att det är nödvändigt.
Jag tror man kommer nog försöka undvika att ha fullt så drakoniska åtgärder som var i Shanghai, utan man pratar ju om dynamisk noll-covid, vilket betyder att man slår ner på det men försöker begränsa påverkan lokalt, men det är svårt att få till det, men kommer nog försöka undvika att få det fullt så drakoniskt som det var i Shanghai.
Mm. Ja, den här dynamiska nollpolitiken innebär i stort sett att istället för att stänga ner en hel stad så kanske man bara stänger ner då vissa stadsdelar. Så visst, man är medveten om att den tidigare nolltoleransen den påverkar ekonomin mycket negativt, men man kommer fortfarande då inte släppa på att man till varje pris vill kontrollera då smittspridningen.
Mm. Vi ska återkomma till de här personerna och vilka som har valt. Så jag tänkte bara ytterligare en sak. Mm. Nu nämnde Joje det här med antikorruptionskampanjen då, vilken roll den spelar för att Xi kan konsolidera sin makt och så vidare. Ola, vad finns att säga om den? Hur fungerar den och vilken roll spelar den i Kina nu?
Ja, alltså Xi Jinping använder ju en metod som länge har varit i den kommunistpartiets verktygslåda. Mao Zedong hade själv stora antikorruptionskampanjer när han behövde skapa lydnad eller om man ville göra i det interna maktspelet eller för att kunna bereda marken för stora reformer.
Mm.
Xi Jinping använder det här verktyget, men han använder det väldigt kraftigt och genomgående för att ständigt hålla partiet på fötterna och hålla alla lydiga och lojala. Och det märkte man ju också i partirapporten, för där säger han det är att partiet har knäckt koden hur man ska undvika den här cykeln av uppgång och fall som som regimen drabbas av. Och det är ju då genom ständig självförbättring, säger han. Och då vill han att varje enskild partimedlem, vår tjänsteman och funktionär ska då internalisera den här skräcken för att göra fel och viljan att bli en god kommunist i sig själv. Och han använder väl ett tänkande som, man kan gå tillbaka till neokonfucians tänkande om hur den ideala tjänstemannen skulle vara, men i en väldigt sträng version då, där han vill skapa ett lydigt disciplinerat parti. Mm.
Nu har vi pratat mycket här om partiet och centralkommittén och partikongressen och ständiga utskott och så vidare. Skulle du kunna bara ge oss en crash course? Hur ser hierarkin ut här i partiets olika, exempelvis när det är kongress, vilka är det som möts då?
Partikongressen inleds med att ungefär 2300 delegater från runt om i landet då som ska representera hela partiet, de samlas i Peking och sen väljer de en centralkommitté som har 205 stycken fasta medlemmar och det är väl 175 suppleanter nu tror jag. Den här centralkommittén då, formellt så väljer de en politbyrå som var 25 man innan det här mötet, nu är det bara 24 man, det är också en del av då ommöbleringen. Och sen väljs då även ett så kallat ständigt utskott där det sitter 7 personer då. Och de här olika politiska organen, de väljs då inom situationstecken om vart femte år. Men i praktiken så har ju de här besluten redan tagits innan kongressen startar.
Mm. Och makten, finns det i det här ständiga utskottet? Kan man förenkla att säga det så?
Ja, det kan man säga. Det ständiga utskottet är det absolut viktigaste politiska organet i Kina som då leds av generalsekreteraren Xi Jinping. Och alla stora beslut fattas av politbyråns ständiga utskott. Och det mycket intressanta med det här utskottet då är ju att efter Mao Zedongs död 1976, när Deng Xiaoping så småningom tog över makten, då gjorde man ju om lite grann för att man ville inte att någon framtida ledare skulle få samma möjlighet att centralisera makten kring sig själv och kasta Kina in i kaos på samma vis som Mao Zedong gjorde under kulturrevolutionen. Så med tiden så infördes då en rad regler som skulle göra att den här politbyråns ständiga utskott och politbyrån också för den delen skulle bli mer då konsensusbaserat. Exempelvis så skulle man då ha ledamöter från partiets olika fraktioner. Man införde en åldersgräns då på att om en tjänsteman har fyllt 68 år innan en partikongress inleds så förväntas han att dra sig tillbaka i den partikongressen och då att en president får inte sitta längre än 2 mandatperioder. Och det är just det här som Xi Jinping har börjat nedmonterat under sin tid vid makten. Vi såg då redan 2007 när han först kom upp i det ständiga utskottet. Då avskaffade han den interna demokratin som trots allt började utvecklas i partiet. När man faktiskt då hade omröstningar i centralkommittén om politbyrån. Det har man nu avskaffat i fördel för ett system där Xi Jinping själv har större inflytande genom personliga möten och så vidare. Och framförallt då som vi ser i den nya politbyråns ständiga utskott så har de fyllt den med sina egna allierade, med ja-sägare helt enkelt. Så att den här balansen då mellan olika fraktioner, den är borta. Och åldersreglerna har han också själv brutit mot i och med att han är 69 år gammal. Så det är en stor förändring i, den här, i det här ständiga utskottet.
Precis, han då har blivit vald för en tredje period och dessutom så är han då fallet för åldersgränsen. Ola, vad kan du berätta om det här utskottet? Jag säger att han hade, det är nu fullpackat med Xi Jinpings allierade. Var det förväntat och hur gick det till?
Ja, hur det gick till det vet vi ju inte, för systemet var slutet innan och det är väldigt mycket mer slutet nu kan man säga. För 5 år sedan var vi på plats i Peking och bevakade kongressen, men nu är det är mindre internationell närvaro nu helt enkelt och mindre läcker också. Men jo, det verkar ju vara full pott för Xi Jinping. Och man kan notera också att Wang Xuning, chefsideologen och han som man kanske kan misstänka Xis hjärna, han som det är mycket av hans tänkande genomsyrar Xis politik, han fick behålla sin plats i ständiga utskottet, medan Li Keqiang, premiärministern, försvann helt från toppen och har försvunnit ut i pension då, och han var ju kopplad till Hu Jintao, den tidigare ledaren. Så det verkar vara full pott för Xi Jinping onekligen. Men däremot så har det ju spekulerats i om man skulle få någon ny grandios titel som folkets ledare eller ordförande, alltså Zhu Xi, som Mao var senast partiordförande. Men det har han inte fått. Vad det beror på vet man inte, eller om det kommer komma senare, det är möjligt. Hans tänkande, Xi Jinpings tänkande för socialism och kinesiska särdrag för en ny era, som det heter. Den långa harangen blev inte förkortad till Xi Jinpings tänkande som man skulle tro, men det erfarenhet man gjort de senaste 5 åren ska inkorporeras i partistadgarna på ett ganska omständligt sätt. Sammantaget så har väl han stärkt sitt grepp helt klart. Och det var ju något som man kunde ana. Den här eran, Xi Jinpings eran, den började ju redan 2017 i förra partikongressen. Och den har gått från rött till mörkrött kan man säga.
Ja, nu nämnde du Hu Jintao också här. Jag tänkte bara kolla, en uppmärksamma händelse i helgen var ju att han verkade blivit utledd från en av sessionerna här. Jag såg bara något kort om det. Vet vi vad det handlade om? Blev han sjuk eller var det någonting? Vet ni någonting om det?
Det var någon från partimedia som sa att det var hälsoskäl. Man kan ju spekulera i vad det beror på. Det skulle ju, samtidigt kan man ju konstatera att om det var avsiktligt så var det ju en väldigt kraftfull maktdemonstration. Ja. För det visar ju att han bokstavligen leder ut Xi ur partiet.
Ja.
Allt vad han stod för. Eller Hu ur partiet. Och
Hu Jintao var ju Xis företrädare helt enkelt. Du.
Ja, precis.
Eller Jojo, har du några tankar om detta?
Ja, jag tittar lite närmare på den här händelsen då, som är väldigt dramatiskt med kinesiska partikongressmått mätt. Vad som hände då var ju att mitt under då kongressens sista dag där så fördes ju Hu Jintao, han är ju 79 år gammal nu då, så han fördes ut ur salen. Och som Ola sa så har man då förklarat i kinesiska statliga medier senare då att det ska bero på sjukdom, men Det är mer sannolikt då från många bedömares perspektiv att det handlar snarare om en maktdemonstration från Xi Jinpings håll. Därför att Hu Jintao är ju inte bara Kinas förra ledare utan han tillhör även en annan fraktion då, den fraktionen som har bakgrund i Kommunistpartiets ungdomsförbund. Och det är den här fraktionen som även premiärministern som fick förtidspensioneras också tillhör och ett par andra reformvänliga politiker som också blev degraderade då tillhör. Så att det här skedde såg idag senast då så var det någon på kongressen som hade filmat vad som hände precis innan Hu Jintao leddes ut. Och då försökte han titta tydligen då i några pärmar, några dokument som låg mellan honom och Xi Jinping där. Och då fick han inte titta på dem och efter att bara sekunder efter att det hände då så kom de här två personerna som ledde ut Hu Jintao mot sin vilja. Och det är ju två andra saker som verkligen ger vid handen att det här handlar om maktpolitik snarare än hälsofall då. Och den första är just att kinesiska medier skriver att ja, men Hu Jintao lämnade av fri vilja, men det ser vi då fullt och tydligt att han inte gjorde. Och den andra då, ännu viktigare anledningen, då kan vi se att alla andra politiker som närvarade, framförallt de som står Hu Jintao nära, de sitter alltså, ja, de ser vettskrämda ut och stirrar bara stilt rakt fram. Hade det varit hälsoproblem, då hade man ju kunnat tänka sig att de kanske skulle gett honom en lyckoönskning eller åtminstone tittat på honom. Men nu leddes han ut i en scen som var ganska tydlig att Xi Jinping ville dels, ja men främst ville han varna politiker som tillhörde Hu Jintaos fraktion eller politiker som motsätter sig Xi Jinpings politik att jag kan ge mig på till och med den tidigare generalsekreteraren. Ingen kan röra mig.
Onekligen ett starkt maktspråk.
Sen att de inte reagerar kan ju också, tänker jag, bero på att det är en så politiskt spänd situation så ingen vill göra någonting spontant eller avvika på, från vad de förväntas göra. Så om han var sjuk så är det också en tänkbar förklaring att de faktiskt är så drillade att bete sig som robotar att de kunde inte avvika från den rollen. Men det är ju helt klart att symboliskt är det ju en väldigt tung bild.
Jojje, nu sa Ola att det här var lite av en jackpot för Xi Jinping.
Ja, det är en fullständig storslam för Xi Jinping som då ja, av politbyråns ständiga utskott och de sju medlemmarna som satt där innan partikongressen så har ju fyra stycken byts ut då och då ser vi att det är bara tjänstemän som är Xi Jinpings allierade lojalister som då har band till Xi Jinping som har samarbetat med honom sedan 90-talet eller till och med har kontakter med hans far då så att säga och på förhand när det har spekulerats om den här uppsättningen av politbyråns ständiga utskott så har man ju tänkt att det ska vara en liten balans här då. Att det skulle vara några från Hu Jintaos fraktion som också ingick i den här politbyråns ständiga utskott. Exempelvis då möjligtvis att premiärministern som inte har nått den här åldersgränsen skulle få sitta kvar. Det finns två andra liberala politiker, Hu Chunhua och Wang Yang, som är ekonomiska specialister. De har presterat bra på ekonomisk tillväxt och de är reformvänliga. Och då hade man tänkt att kanske någon av dem skulle bli premiärminister. För det är premiärministern som har hand om ekonomin traditionellt sett. Men istället så får ingen av de här plats ens i politbyrån på 24 man. Och istället så proppar då Xi Jinping upp den här ständiga utskottet med ja, de som är uttalat lojala med honom. Hans personalchef som sköter den personliga säkerheten för Xi Jinping är till exempel med i ständiga utskottet nu. Han blir vald då istället. Så att, snarare än prestationer så har Xi Jinping uppenbarligen tittat på vem kan han lita på? Vem är lojal med honom? Och ja, från hans perspektiv kan väl förstå att det är positivt eftersom det blir enklare för honom att få igenom sin politik. Men ur ett större perspektiv så innebär det att hans politiska idéer och hans politiska beslut sannolikt inte kommer ifrågasättas lika ofta. Och därför närmar vi oss ju en situation som liknar den under Mao Zedong när vi hade en ledare då som styrde Kina som inte alls fick särskilt bra resultat i slutändan.
Vad säger du, Ola? Xi Jinping stärker sin makt. Finns det någon opposition kvar som så att säga skulle kunna rubba honom, eller börjar han bli helt ensam där på toppen nu?
Alltså, det är ingen synbar opposition någonstans. Och det finns en sådär desperata letande efter tecken på opposition. Man såg innan kongressen, så var det en bild av Xi Jinping som nu har fyllt 105 år, en gammal partiveteran, som pratar om vikten av reform, och det tolkar några som en utmaning mot Xi, eller att Li Keqiang, premiärministern, åkte ner till Shenzhen och besökte en staty av reformledaren Deng Xiaoping. Men det är ju väldigt svaga, och om hoppet står till en 105-åring så kanske det inte är så.
Nej, det är inte så långsiktigt kanske.
Nej, även om Xi Jinping är lite av en Keith Richards, han lär överleva oss alla.
Men vad innebär det här för Kina då, om Xi Jinping är blir den som ensam styr framåt? Vad kan vi ge för prognoser? Joje?
Jo, men dels då att den här idén som man hade för att undvika ett liknande kaos som rådde under Mao Zedong, den här idén med att man ska balansera upp det översta toppskiktet med olika fraktioner och olika intressen, det försvinner ju, har försvunnit gradvis och är nu nästan borta helt. Så det innebär ju då att Xi Jinpings idéer om exempelvis då en ökad statlig kontroll över ekonomin, självförsörjande vad gäller högteknologi och de här mer vänsterextrema eller vänsterlutande ekonomiska politiken, att staten ska ha större kontroll över ekonomin. Den teorin, den idén från honom kommer inte stöta på mycket patrull i toppen, och därför är det enklare att genomföra det. Och ja, jag sitter ju här på Taiwan, och det finns ju givetvis en stor oro då för att det ska uppstå en väpnad konflikt, en kinesisk attack mot Taiwan. Och nu vad vi har sett då, när det ständiga utskottet är upproppat med Xi Jinpings allierade, och dessutom har han satt en av sina främsta allierade militärer på den högsta generalspositionen. Så om det uppstår ett tillfälle där han känner sig pressad att ta ett sådant beslut, då är det också väldigt få personer som skulle gå emot honom. Så det innebär att man har förlorat den här interna demokratin som började utvecklas under partiet och som faktiskt existerade under företrädaren Hu Jintao. Och man går tillbaka mot en one man rule, en enväldig ledare. Och den här, slutligen då den här personkulten som man har försökt avveckla i framtiden när Mao Zedong dog, den har ju då uppstått igen. Jag läste en artikel ganska nyligen här om ett nytt museum som har öppnat i Peking på tre våningar som är tillägnat kommunistpartiets 100-åriga historia. Och på de tre våningarna så är en hel våning dedikerad i stort sett bara då till Xi Jinping. Så det är ett tecken på hur pass mycket man prånglar ut den här bilden av Xi Jinping som en ofelbar stor ledare i mångt och mycket på samma vis som Mao Zedong. Då. Så det är väldigt oroväckande.
Ja, Ola, om du får runda av då. Ett Kina under en allt mer allsmäktig Xi Jinping. Vad ser du framför dig?
Ja, jag ser att Xi pratade mycket. Alltså, han återkom till att Kina ska bli mer aktiv i styrningen av världen. Och igår så pratade han om att sprida demokrati och frihet och rättvisa i världen. Och då kommunistpartiets definition av orden. Men man kommer bli aktiv i att omforma innebörden av sådana ord, liksom mänskliga rättigheter. Och där måste länder som Sverige och Europa vara aktiva. Jag tror att liksom signalerna nu är ju helst att man i Sverige vill vända sig inåt och glömma av internationella samarbeten och Afrika och annat. Men där är, om inte västvärlden står upp för sina kärnvärderingar, så kommer Kina ha en kraft där som kommer ha en påverkan även på oss naturligtvis. Och det ser man också att Kina kommer bli aktivt i att försöka locka talanger i världen. Och även om han inte pratar om det fria näringslivets roll, så pratar han ju väldigt mycket om ekonomi i det här talet. Och om att man ska bli vinnare på strategiska framväxtindustrier, AI och biotech och annat. Där kommer de satsa väldigt mycket och bli en stor utmaning för västvärlden. För nu ser de ju också att de vill inte vara teknologiskt beroende av USA och väst längre, och man vill istället skapa regler, men man är ju för den skull inte vill man skära av sig från omvärlden när det gäller att ta in talang och kunskap som man behöver, och där behöver väst vara medvetet om det.
Stort tack Jojo Olsson och Ola Wong för att ni ville komma och prata med mig idag. Det var väldigt värdefullt. Tack så mycket.
Tack
så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att ni tyckte det här var lika intressant som jag tyckte. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.